Inför påven Franciscus besök i Sverige talar man mycket om ekumenik och kristen enhet. Någon som ser och lever detta som sin kallelse är fader Peder Bergqvist, föreståndare för kommuniteten Berget i Rättvik, och som är med mig idag. Välkommen fader Peder.
Tack så mycket.
Hur skulle du beskriva kommuniteten Berget och er kallelse?
Vår kommunitet heter den heliga treenighetens kommunitet. Det är ett obegripligt stort namn på en kommunitet, men det är ändå det som ger riktningen åt vårt liv, att ett liv i närheten av den heliga treenheten, närheten till Fadern, att vi ser Sonen och att vi omsluts av Andens ljus. Därför finns det också riktningen hela tiden till enheten, i den enhet som finns i Gud själv, i den heliga treenheten.
Så att ni utgår ifrån enheten i treenigheten och lever som en ekumenisk kommunitet.
Mm.
Hur många medlemmar är ni?
Vi är 11 medlemmar och 3 stycken till den svenska kyrkan och 8 personer till den katolska kyrkan. Och det finns en öppenhet för att man ska kunna tillhöra någon av de 4 kyrkofamiljerna som vi har i vårt land. Och man kan vara med och tillhöra en fri kyrka, tingsrörelse eller ekumeniska kyrkan eller så. Eller en ortodox kyrka. Alltså vi själva, vår kommunitet, har en öppenhet för att ha medlemmar från olika kyrkor.
När man lever i en kommunitet och älskar man ju varandra som i en familj. Blir det någonsin spänningar i och med olika trosamfund eller?
Ja, det är ju det som är den stora utmaningen i en kommunitet, att just leva som en familj. Vår kallelse är ju att vi tar emot gäster hela tiden och volontärer och vänner som kommer till den här platsen i Berget. Det vi då ger människor som kommer hit och det vi ger varandra, det är att vi lever i en fusion och en gemenskap. Vår speciella ekumeniska kallelse kan man säga är att vi lever i en vänskap i Kristus under samma tak. Vi lever på en speciell plats där vi möts på olika kyrkotraditioner. Det är en liturgisk att vi deltar i varandras gudstjänster, eftersom vi inte har kommunion och inte möjlighet att dela kommunion med varandra mellan kyrkorna. Så finns det ändå en vänskap genom att jag som katolsk präst går till den femkyrkliga mässan och tar emot en välsignelse av den femkyrkliga prästen och motsvarande i den katolska mässan. Den här vänskapen är väldigt påtaglig och speciell, och det kan vara svårt att förstå. Det är en unik kallelse för oss. Det märker det personer som kommer hit för första gången, och även för om man är katolik, så är det konstigt att tänka sig att man ska gå i en luthersk nattvardsgudstjänst. Men det är vår kallelse att på det sättet överskrida splittringen så långt som det går och välsigna varandra.
Skulle du säga att vänskap är avgörande för en god ekumenisk dialog?
Det har visat sig så många gånger i kyrkans historia att det är just bristen på kärlek som gör att man inte, så att säga, överskrider de hinder som finns. Men med kärlek och vänskap så kan man överskriva de hinder och språkförbistningar och sånt som finns. Men har man inte vänskapen och kärleken, då det finns inte, så att säga, förutsättningen för enheten. Vi hade besök av fader Antonius Spadaro på Civilta Cattolica i Rom. Han var här på sin personliga reträtt. Han gick in helt, har gått in helt i vårt liv här då, så att han har deltagit då i den lutherska mässan på morgonen och sen han var med och konfirmerade den katolska mässan. Han blev oerhört fascinerad av det här livet, för han säger att det är precis så här som påven Franciscus vill att vi ska leva tillsammans ekumeniskt. Alltså att vi lever som om inte vi vore åtskilda när vi möts. Och jag vet broder Alois som till sig också lite samma tanke, att vi inte ska låta de teologiska skillnaderna hindra oss, utan snarare att vi ännu mer ska mötas och vara oftare under samma tak. Vilket på berget vi kan inte göra någonting åt. Det ansvar som biskoparna har eller kyrkoledarna har för att återupprätta enheten. Men vi kan leva i en vänskap. Och vänskap är väl det viktigaste i vårt sätt att leva här. Sen är det också att leva i såret, att leva i smärta, att dela sig i smärta över att hans kropp är splittrad. Så det är klart, det finns både en glädje i en vänskap, men det finns också en smärta som på olika sätt är ett delande av Kristi lidande. Ibland finns det lite för att man hoppar över just det här med lidandet i ekumenik och även i många kristna sammanhang, att man bara håller på med det som är lätt och trevligt. Det är ganska svårt att leva ett liv i enhet och sant ekumeniskt liv. För då möter man hela tiden, varje dag, det som skiljer oss åt mellan kyrkorna också.
Din personliga vandring präglas ju också av detta. Du kom till berget som präst i Svenska kyrkan och så konverterade du nyligen och sen juni är du katolsk präst. Kan du beskriva vad som hände?
Hela livet är en vandring och målet är då den heliga treenigheten som är målet för vandringen. Och under den här pilgrimsfärden så har vi alla lite olika förutsättningar eller utgångspunkter när vi börjar vandringen i livet. Och min utgångspunkt var i pingströrelsen och min pappa var pingspastor och jag fick tidigt en kallelse. Och jag trodde att det var en kallelse att bli förkunnare i pingströrelsen. Och sen visade sig då att det inte var det som var meningen, och så öppnade Gud en dörr in i Svenska kyrkan. Alltså jag blev präst i 1999 och sen har jag varit präst i Svenska kyrkan. I samband med att jag kom till berget så var kommuniteten inne i ett sökande efter hur ska vi få ett hem som kommunitet. Och den här reflektionen och bönen ledde fram till att söka då full kommunion med biskopen av Rom. Och det kombinerades med min egen väg att jag allt eftersom hade förstått att den katolska kyrkan som förankrade den apostoliska traditionen och successionen och förkroppsligade av den sanna kyrkan. Så min vandring har varit en kombination av min egen personliga vandring och kommunitetens väg här på berget.
Hur skulle du beskriva skillnaderna i troslivet, om man säger, i synen på människan?
Det som märks allra tydligast skillnad mellan att inte tillhöra katolska kyrkan och att tillhöra katolska kyrkan, att bli upptagen i katolska kyrkans fulla gemenskap, det är det sakramentala livet och framförallt då erfarenheten att få ta del av försoningens sakrament. Det som vi tillsammans och kommunitet då fick göra under fastetiden, att vi sen då blev konfirmerade under påsknatten och upptagna i katolska kyrkan. Alltså de här sakramenten då, som försoningens sakrament och konfirmationen. Och sen när jag dessutom fick nåden att bli diakonliv och sen prästliv och att då komma in i detta liv, det var ingenting jag hade förstått innan, utan det alla bitar har fallit på plats sen. Kyrkans sakramentalitet har blivit en del av mig själv och vår kommunitet. Men det var ju ingenting som vi kunde, så att säga, veta innan vi gick den här vägen, men det har blivit det starkaste efter vår konversion. Men innan det, så för mig var det den helige Franciscus som ledde mig fram till den här övertygelsen och en fördjupning av att leva med den helige Franciscus. Han är mitt skyddshelgon och han har valt mig och sett mig och hjälpt mig och stöttat mig. Han har väglett mig fram till detta, och det är också en så tydlig styrka i katolska kyrkan hur helgonen är för oss och stöttar oss och hjälper oss verkligen. Vi är inte ensamma. Vi får hjälp av helgonen och det är så viktigt för varje kristen att bejaka detta. För att det kristna livet är en fostran i helighet. Och det är någonting med katolska kyrkan som var avgörande för mig att se. Jo, det är möjligt att gå helighetens väg. Helgonen visar det. Det katolska kyrkan bejakas det helt och fullt. Att helgonen ber för oss. Och på ett konkret sätt stöttar och hjälper oss där vi befinner oss.
Du blir ju prästvigd väldigt kort efter din upptagning i katolska kyrkan. Du fick läsa upp en del teologi innan prästvigningen. Vilken är din erfarenhet av det?
Det är väldigt tydligt att för mig personligen under min resa att synen på människan är minst lika viktig som synen på vem Gud är, så är synen på vem människan är. Att tränga in i det lite grann eller förstå lite mer om den katolska grundade antropologin, synen på vad människan är, det har varit en väldigt stor hjälp för mig att förstå mitt eget liv och förstå andra människor och förstå vad kyrkan är. Det har varit en befrielse just att upptäcka denna oerhört positiva människosyn som katolska kyrkan är en bärare av. Att Gud har gett oss ett förnuft och en vilja och frihet, ansvar. Att människan är en så stor rikedom och det har så många olika tillgångar människan. Och vi har möjlighet att använda allt detta efter Guds vilja och så förverkliga Guds vilja. Det är det Gud har lagt ner i oss. Det bara väntar på att bli förverkligat. Det finns en sån oerhörd potential i varje människa. Och jag upplever att det har hjälpt mig.
Skulle du säga att det var en upptäckt?
Det var i alla fall så jag uppfattade nu. Att när jag kom ifrån en protestantisk tradition så hade man mycket mer kluven inställning till människan. Och man satt Det fanns inga konkreta hjälpmedel för att växa som kristen, utan man satt som bara, det var allt var bara som det var, och antingen kunde man se som att man redan var frälst, allting var frid och fröjd redan nu. Eller så var det en väldigt destruktiv eller negativ människosyn som inte säga Luther har, att människor har inga möjligheter överhuvudtaget att göra någonting. Så det var en oerhörd befrielse och upptäckt för mig. Jag har blivit mycket mindre ångestladdat att leva. Jag vet att jag är en syndare och jag vet att jag har mycket att jobba på, men jag känner ännu starkare att Gud har gett mig så att säga redskap och möjligheter. Och Gud hjälper mig genom alla helgon och änglar och genom hela kyrkans liv. Han hjälper mig att leva ett heligt liv, och det är möjligt.
Påven Franciscus kommer nu till Sverige i samband med att man uppmärksammar reformationsminnet. Och påven deltar ju inte för att fira splittringen som skedde för 500 år sedan, utan för att be om enhet. Vad tror du påvens besök innebär för den ekumeniska dialogen i Sverige?
För det första så tror jag det innebär inte bara hans besök, utan även allt det som har hänt i form av förberedelse inför besöket och det som kommer att hända efteråt, och allt arbete som sker mellan kyrkoledarna i vårt land och i Sveriges kristna råd och allt det som skrivs i kristen media och all media. Det ger en mer realistisk syn på hur långt jag kommit i ekumeniken. Jag tror att hans besök hjälper vår del av kristenheten i Sverige är ganska begränsad. Vi är väldigt, liksom en liten ankdam i Sverige. Så att jag tror det viktigaste med hans besök är att vi får hjälp. Det är någon form av diagnos över situationen i svensk kristenhet som påvens besök hjälper oss. Att vi kan se tydligare hur långt har vi nått på enheten av Sverige. Vi kan se att vi har hunnit väldigt långt. Vi så att säga anlyser inte varandra och vi krigar inte mot varandra. Utan vi ställer välsignar varandra. Så att det är att först se att vi har kommit väldigt långt och vi välsignar varandra. Men sen också hjälper på hans besök oss att se också att vi inte har interkommunion med varandra. Utan att det finns fortfarande saker som skiljer oss åt. För det tredje så tror jag att hans besök hjälper oss att just det här med vänskap och kärlek. Att en förnyelse av att fortsätta eller ännu mer älska och ha omsorg om varandra. Som kristna, att vi kanske oftare kan mötas tillsammans över de här kyrkogränserna. Det är ett väldigt viktigt besök som påven gör, och det kan bidra till en mer realistisk syn på både det som är bra men också det som är dåligt. Och sen också att inspirera oss att älska varandra ännu mer.
Jag tackar dig, fader Peder Bergqvist, föreståndare för Berget, för att du berättade för oss om er kallelse och kristen enhet.